Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som övergav din himmel för att tjäna oss i kärlek in till döden på korset. Kom och förklara för oss vad din kamp betyder. Så att också vi skulle få kraft att kämpa den kamp som ligger framför oss. Och så bli bevarade tills du kallar oss hem till dig. Amen. Predikotexten är episteltexten för idag, enligt den tredje årgången. Och den är från Hebreabrevets femte kapitel, verserna 7-9, som lyder i Jesu namn. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar, när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vem känner inte till kamp och strid? Nu menar jag inte vem har varit ute i krig eller vem har råkat ut för ett rejält slagsmål. Jag tror att vi alla på något sätt är inne i en kamp ibland. Det kan vara ekonomiska problem, relationsproblem i en familj eller äktenskapet. Eller en kamp att klara av en examen. Eller många andra sorts kamp. Vanligen ser vi inte andras kamp. Då vi är mitt inne i vår egen kampsituation tycker vi ofta att andra klarar sig så lätt. Men just vi har det jobbigast av alla. När vi är barn ser vi särskilt upp till förebilder. Ibland kallar vi dem idoler och det betyder ju egentligen avgudar. Ofta glömmer vi att också dessa idoler har en egen kamp. De omges ofta av glansbilder, men det händer ibland att den här glansbilden försvinner, som det var ganska nyligen när en berömd popartist dog. Det finns skuggsidor som tyvärr ibland kommer fram. Aldrig eller för sent, så att vi inte kan förstå dem och kanske hjälpa. Jesus är också en förebild för många, och det är ju bra. Kanske det är samma sak med honom, att vi har någon slags glansbild av honom också. Vi har bilden av den gode herden, som är på en idyllisk bergsluttning och tar hand om fåren och bär ett lamm på sina axlar. Eller så ser vi honom uppe på berget eller ute i båten där han talar till en stor skara människor. Han är populär. Folk frågar efter honom. Den här texten visar en helt annan sida av Jesus. Han ropade högt under tårar. Han hade ångest. Det låter inte särskilt gemytligt. Och så heter det att han måste lära sig lydnad. Lydnad är någonting som ju inte ligger som den roligaste termen för barn, till exempel. Det går emot vår natur. Vi ska ta oss an några detaljer ur vår text som visar på vilken kamp Jesus hade att utkämpa. Det första är uttrycket i köttet, medan han levde här i köttet. Det har en särskild betydelse i den nytestamentliga terminologin. Jesus var Guds son, sann Gud av evighet och som det heter i trosbekännelsen, född av fadern i evighet. Han var upphöjd över allt annat. Han hade fått all makt. Men så blev han människa. Han klädde av sig sin himmelska dräkt, klädde sig i slavdräkt egentligen. För ordet tjänare, som vi ju har på flera ställen där Jesus säger om sig att människosonen har kommit för att tjäna, det betyder egentligen slav. En som gör det som krävs, befalls, utan egna rättigheter. Det här brukar man kalla Kristi förnedring. Och det är just det som betecknas med de här orden, i köttet. Det står som en motsats till i anden på vissa ställen. I köttet, hans förnedring, i anden är förhärligandet. Och det här att han måste komma i köttet, inkarneras, det betyder att han måste uppleva mänsklighetens alla villkor. Han måste gå igenom det som finns på det nedersta planet i mänskligheten. Det allra värsta. Det andra uttrycket är, han ropade högt. Där tänker vi kanske på Getsemane-kampen. När han svettades blod, så svår blev hans ångest. Då bad han, min far, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Det är möjligt att Hebreerbrevets författare tänker just på det, att Jesus ropade i sin vånda. Hans lärjungar, hans närmaste, var ett stenkast bort och sov. De hörde ingenting. Han ropade i ångest. Tänk att han tog på sig världens synd. Det var den vördan som han tog på sig då. Särskilt då. All ondska i hela världen blev fokuserad på honom. Det var ingen lätt börda. Den kampen var verklig. Men sen hör vi honom också ropa på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det var ett rop verkligen. Det väckte förundran. För att han använde ordet Eli, som då är det arameiska ordet för Gud. Och då trodde folk där att han ropade på Elia. Men han ropade på Gud. Han var själv Gud, men han måste överges av Gud. För Gud kunde inte tåla synd hos sig. Och Jesus bar världens synd. Koncentratet av all världens synd. Det var någonting som Gud måste förskjuta från sig. Han måste överge honom. Jesus var avskyvärd i Guds ögon. Det här är något av det svåraste som vi föreläggs i Bibeln. Att Jesus samtidigt var Gud och människa. Det här kan vi inte begripa. Vi kan bara tillbe honom i förundran och vördnad. Det tredje är under tårar. Han ropade högt under tårar. Det finns flera tillfällen när det nämns att Jesus grät. Särskilt nämns det vid Lazarus grav, då han såg hur svårt hans vänner hade det, att Lazarus hade dött. Ändå skulle han uppväcka honom några minuter efteråt. Men han hade medlidande. Han kände samma känslor som hans älskade vänner kände. Vi kan också tänka på berättelsen hos Lukas i det 19 kapitlet. När han närmade sig Jerusalem vid sitt intåg på åsnan på palmsöndagen. Då heter det, när Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Han grät. Vad är det som får honom att gråta? Jo, det är obotfärdigheten. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det här vållade den allra största nöden för honom. Hur gärna skulle han inte ha önskat samla sitt folk som en höna samlar sina kycklingar. Men ni ville inte. Tänk på det här. Jesus har kämpat och gråtit också för dig. Inte vill väl också du gå bort. Det fjärde. Han bad och åkallade. För några veckor sedan såg vi hur Jesus tillbringade en hel natt i bön innan han gick till sina lärjungar på vattnet. Det hörde också till hans förnedring att inte själv ha den kraft som han egentligen ägde som Gud, utan han måste be Gud om kraft. Även om han i Getsemane ropat till sin far att han om möjligt skulle bli befriad från att dricka den beska kalken, så lämnade han ändå alltid Guds hand. Han sa, ske din vilja. Det är den bön som han bad som vår ställföreträdare. Och det är den bästa av alla böner. Det är sammanfattningen av alla goda böner. Att be om Guds vilja. Det finns inget bättre än Guds vilja. Också då när den för oss genom blodsvett, ångest, som den gjorde med Jesus. Ännu längre tid varade hans kamp i öknen då han frestades av djävulen under 40 dagar. Vi skulle säga att han slösade bort sin tid. Tänk så många han kunde ha botat under de här 40 dagarna. Tänk så många kurser han kunde ha hållit för sina anhängare. Så de skulle ha fått lära sig mycket. För att inte tala om alla de inkomster han gick miste om i sin hantverkarverkstad. Men Jesus visste att han måste be flitigt om han skulle kunna segra i kampen. Han måste avstå från sig själv och hämta kraften från Gud, sin far. Och just i den här situationen handlade det ju också om att han måste frestas i allt som vi. Som sann människa. Det femte, han bad till den som kunde rädda honom från döden. Jesus bad till sin far. Det var han som hade all makt. Djävulen försökte en gång intala Jesus att han kunde få allt om han föll ner och tillbad honom. Men Jesus tillbakavisade honom med skriften, det första budet. Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Soldaterna in vid korset hånade honom och sa att han ropade på Elia. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Så blev han hånad. Och Gud räddade honom, men inte på det sättet som folket pika honom för. Att Gud skulle ha tagit ner honom från korset och ställt honom framför folket som en segrare. Nej, han måste lida straffet för våra synder. Ända till det sista. Ändå var det till sin far han satte sitt hopp. Den äran fick ingen ta ifrån honom. Det sjätte, han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Här kan vi i första hand tänka på frestelsen i öknen, där han segrade över djävulen med Guds ord, och där änglar kom och betjänade honom. Men också när han var i Getsemane och svettades blod. Också det, då fick han kraft av sin far. Och han kunde sen lugnt och frimodigt överlämna sig åt sina bödlar. Även om det också berättas att de föll till marken när han sa, jag är. Makten fanns där, men ändå ödmjukade han sig. Det sjunde, han lärde lydnad genom sitt lidande. Fastän han var son. Här har vi ett av de starkaste uttrycken för förnedringstillståndet. Barn behöver lära lydnad. Och det måste ske genom att de med hot om bestraffning lär sig veta var gränserna går för det som är tillåtet och lämpligt. Ordspråksboken 3 säger, min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Nu är det ju så att tuktan hör ihop med synd och olydnad. Jesus var utan synd. Han var alltså inte olydig. Jesus var utan synd själv. Men han tog på sig vår synd. Han måste lära lydnad i vårt ställe. Vi vet inte hur mycket Josef och Maria behövde tukta honom. Det är ju en onödig fråga eftersom han var utan synd. Men vi vet mycket väl att Gud behövde tukta honom för att han skulle lära lydnad. Han måste i allt ställa sig undan under mänsklighetens villkor. Han måste bli sann människa. Våra fäder brukar använda begreppet Jesu görande och lidande lydnad. Eller Jesu aktiva och passiva lydnad. Jesus måste dels göra allt. Han måste vara aktiv och uppfylla all rättfärdighet. Lyda Guds bud i minsta detalj. Dels måste han ta på sig straffet som drabbade honom för vår skull. För allt det som vi har varit olydiga. I båda dessa slag av lydnad blir hans förnedring fullständig. Och därmed utför han sin frälsningsgärning för hela världen. Vi har hittills uppehållit oss vid sådana enskilda utsagor i texten som handlar om Kristi förnedring. Nu kommer vi till sådana som talar om hans seger och upphöjelse. Vad ledde den här kampen till? Det är motsatsen till förnedringen, och det blir alltså fråga om att han återtar sin höga ställning hos Gud. Och då kommer vi först till när han hade fullkomnats. Jesu sjätte ord på korset var ett triumfrop. Det är fullbordat. Han hade gjort allt. Han hade burit världens synder till förbannelsens trä. Och Guds heliga vrede hade förtärt syndarna. Mitt i det som verkar vara djävulens triumf segrade han. Kärleken segrade över ondskan i lidandet. Det här var ingen triumf inför ögonen, men det var en salig seger. Nu återstod att stiga ner i helvetet och förkunna för själarna som hölls fångna om den här triumfen, som det heter i första Petrusbrevets tredje kapitel. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Notera att här finns också de här termerna. I köttet blev han dödad i sin förnedring. Men han blev levande gjord i anden och gick åstad och utropade ett budskap för andarna i fängelset. I denna upphöjelsens tillstånd. Han hade segrat. Och nästa och näst sista uttrycket är, så blev han upphovet till evig frälsning. I samma stund som Jesus genomled sin värsta förnedring förverkligades Guds frälsningsplan. Låta ende sonen för syndare dö, frälsa den brottsliga världen. Uttrycket evig frälsning är fantastiskt. Det är en anspelning på det som är så typiskt för Hebreerbrevet. Den offergärning som vår store överstepräst utför är långt bättre än de offer som de jordiska prästerna utför varje dag, som översteprästen årligen gör i det allra heligaste. De måste bära fram dagliga offer eller årliga offer. Men när Jesus bar sig fram sig själv och blev offrad i vårt ställe, då gäller det för evigt. Det ska inte upprepas. Inget anfall av djävulen kan någonsin underkänna det offret. Han kan aldrig påstå att något ska vara kvar som vi måste offra för själva. Allt är gjort. Efter två nätter och en dag bevisar Gud att det verkligen är färdigt. Då uppstår Jesus ur graven. Då skrivs kvittot. Allt är betalt. Då är Jesus inte längre i sitt förnedringstillstånd. Då visar han också inför världen att han är segraren. Han triumferar. Han har gjort allt och nu kan han fara upp till himlen. Men först ska han vara hos de sina i 40 dagar för att lära dem om Guds rike. Han ska hålla kurser för dem. Han ska förbereda dem för deras uppdrag, att vara hans vittnen ända till jordens ändar. De ska inte behöva offra på nytt. De ska inte betala av på sin skuld till honom. Hela skulden är betald. Men de ska gå ut och predika att en evig rättfärdighet har förts fram, som då profeten Daniel fick veta genom ängels budskap. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, sjunger vi i påsksalmen. Och det ger oss redan nu kraft att gå igenom den tunga kampen under fastetiden. Vi har redan facit på hand, kan vi säga. Och sen det sista. Vår text avslutas med orden: för alla som lyder honom. Det här är ett allvarsord som för våra tankar till den yttersta domen, då alla knän ska böjas inför honom. Då ska de se upp till honom som de har stungit. Det här stället har använts fel. Mormonerna lär till exempel att människa blir frälst genom att lyda evangeliets lagar och förordningar. Så heter det deras trosbekännelse. Och det här, det anspelar på det att de har saker som människan måste göra för att bli frälst. Lydnaden är något som vi visar upp. Det är detsamma som de som finns på Jesu vänstra sida på domens dag ska säga. De förundras över att det ställs krav på dem som de inte har klarat av. Skulle vi ha mött Jesus utan att ha betjänat honom? Har vi verkligen sett honom naken och hungrig och inte gett honom kläder och mat? Men den här lydnaden avser detsamma som att tro. Det handlar om att den eviga frälsningen, den som förkunnas för de saliga på domens dag med orden: kom till mig, ni min faders välsignade. Den hör samman med att känna Jesus och att vara känd av honom. Det handlar om att ha den enda giltiga bröllopsdräkten på sig när vi möter Herren. Det är nämligen den rättfärdighet som Jesus vann genom sitt rättfärdiga liv och genom att lida straffet för våra synder, och som han har klätt på oss i dopet. Den som har den dräkten ska hälsa honom med glädje när han kommer i sin slutliga triumf. Men den som har förkastat honom ska visas bort för att tillsammans med djävlarna pinas i evighet. Vad ska vi nu lära oss av allt det här för egen del? Hur är det med vår kämpande tro? För det första ska vi lära att vi inte på egen hand ska försöka kämpa oss fram till Gud. Jesus har fullbordat frälsningen, och den ska vi inte lägga något till. För det andra ska vi komma ihåg att djävulens makt inte är bruten utan att han går omkring som ett rytande lejon här på jorden. Inför Gud, i himlen är den bruten. Han är utkastad. Vi ska minnas att vi inte ska kämpa mot djävulen i egen kraft. Då vi frestas och anfäktas av honom ska vi gå till korset. Vår egen kraft är här för svag. Vi vore snart nedgjorda. Det är på Jesus vi ska se, för det är bara hos honom som kraften finns. Han har segrat. När Jesus därför uppmanar oss att kämpa för att komma igenom den trånga porten, är det med den vissheten att han har kämpat och segrat, och att vi i vår kamp mot ondskan som Jesu efterföljare, vi får dela mycket ont och mycket lidande, också vi, det har han utlovat. Men i den kampen är vi inte ensamma, utan vi får gå med Jesus i striden. Vi får likt Rut i Gamla testamentet be vår förlossare att breda sin mantelflik över oss. Eller be med salmens ord: klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och vi får avsluta med bönen: dig tackar allt mitt hjärta, min Herre Jesus god. för all din djupa smärta och allt ditt tålamod. Du vän för evigt trogen, dig vill jag mig förtro. När jag till körd är mogen, mig bärga till din ro. Amen.